Ja, välkomna till näst sista bibelforum för den här vårterminen. Vi har en gång till den 17 maj tror jag det är, och då skulle vi tala om bibelforskningsläget lite grann som avrundning. Men idag är det ämnet liv och död. Och ja, liv och död enligt Bibeln förstås. Och det är ju ett ämne som är väldigt viktigt, och det är väldigt stort. Det är så stort så att när jag tänkte skriva ner några anteckningar så var det så stort så det är ingen idé att skriva ner någonting, tyckte jag. Så att det gör väl att den här inledningen blir lite ostrukturerad och splittrad. Jag får försöka komma ihåg några saker av det viktiga som finns. Ja, liv och död. Då tänker vi kanske främst, vi lever en viss tid. Som Bibeln säger, 70 eller 80 år om det blir långt, och så dör vi. Och vi har våra funderingar om livet och vi har våra funderingar om döden. Men jag tror att folk normalt sett tänker på liv och död mer än så. Vi säger ju ibland att det där var dötrist. Alltså att död står för en viss kvalitet, en viss egenskap i själva tillvaron, och liv då för motsatsen. Vi talar om att ja, nu börjar jag att få liv igen. Jag har varit så dyster och jag har varit på dåligt humör. Men nu börjar jag leva upp. Så tänker man alltså på innehållet i existensen. Så både liv och död har att göra med existens, men helt olika kvalitet på existensen. Så att död är inte detsamma som slut på existensen, och liv är detsamma som existens. Utan liv hör ihop med något som är gott. Och det tänker ju människor på i allmänhet. Man vill ha ett bra liv. Ett härligt liv. Ett lyckligt liv. Inte bara leva. En del lever och säger, ja, ska det vara så här, då kunde jag lika gärna vara död. Det har ni hört kanske, det uttrycket. Ska det vara på det här viset, då är det inte värt att leva. Och så drömmer man om då det lyckliga livet, det goda livet. Och man tänker på olika saker. En härlig semester, en avkoppling med mycket sol och mycket variation. Och framförallt att man får vara frisk. Som många säger, huvudsaken är att man får vara frisk. Vad är meningen med livet? Ja, att jag får vara frisk. När då Bibeln talar om liv och död, så ser vi att det är på det viset att livet är något gott och döden är något ont. Jag kommer att tänka på vad Mose säger strax innan han dör, i betydelsen då hans fysiska timliga död. För enligt Bibeln så lever ju Mose. Gud är Mose Gud, och Gud är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud, och han är inte en Gud för döda utan för levande, säger Jesus när man undrar om just hur blir det. Tar det slut när vi dör? Hur är det med livet efter döden? Hur är det med uppståndelsen? Och Mose, han får framträda för några lärjungar på förklaringsberget tillsammans med en av de stora profeterna, Elia. Så Mose lever och Elia lever. Och Abraham lever, det talas om att folk ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Medan rikets barn kommer hamna i mörkret där utanför, där det gråter och tandagnisslan. Mose säger strax före sin fysiska död: se, jag lägger idag framför dig, alltså dig Israel, Guds folket, livet och vad gott det är, och döden och vad ont det är. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott det är, och döden och vad ont det är. Då måste vi börja med en liten definition. Vad menar Bibeln med livet? Vad menar Bibeln med döden? Ja, det är inte så konstigt. Är det någon som vill ge en bra definition? Den enklaste är väl att säga livet, det är gemenskapen med Gud. Gemenskap med Gud. Och döden, alltså motsatsen, det är skilsmässa, separation ifrån Gud. Och det är ju ganska tragiskt att majoriteten av människor i vår tid, en stor majoritet skulle jag tänka mig, drömmer om ett gott liv och tänker att det ska vi få om vi bara skiljer oss från Gud. Nu vet man ju, nu är man ju andligt blind, så man vet inte riktigt vad man säger, och man tänker på att det här med Gud, det är väl sånt där med religion, och tänk vad religioner är besvärliga och vad de har ställt till mycket ont i tillvaron. För får vi bara bort religionen så skulle det väl bli, skulle vi få ett gott och bättre liv. Ja, vi har väl i stort sett fått bort, inte religion kanske, men fått bort det man skulle kunna säga då, den sanna religionen. Eller den sanna insikten om Gud och det vi förr kallade för gudsfruktan. Det som står på våran skola, gudsfruktan är vishetens begynnelse. Bibelcitat. Och ja, jag är så naiv så jag tror att det här med att det har lite grann, att man får bort Gud mer och mer, det spelar nog sin roll när vi blir olyckligare oss, och det här med sjukskrivningar och det bara ökar. Vi har det så bra och allt möjligt, och ändå så har vi det så dåligt på något vis. Så det är ju lite tragiskt att man kämpar för livet och ett bättre liv, men man tror att man ska få det genom att ta bort det som är livet, det goda livet och meningen med livet, gemenskapen med Gud. Kan vi bara klippa av det där ännu mer om möjligt så där, så får vi riktigt bra liv. Men det blir bara mer och mer av det som döden står för. Döden och vad ont är. Ja, läser man nu vad Mose säger, han håller ett långt tal. Som avslutning på sitt liv så utvecklar han då, vad är vägen till livet? Och det kan vi ju förstå om vi går vidare i Bibeln och fram till Nya Testamentet och läser till exempel de här orden: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det recept som ges nu, det är ju att vinna, ja, det är väl överdrivet att säga att jag ska behöva vinna hela världen, men i alla fall vinna mer på bingolotto och vinna mer på det och få bättre lön och få allt möjligt av saker och ting då, så att jag blir rik liksom i denna yttre meningen. Men vad hjälper det? Och människan ser ju också att stora, höga löner och yttre välfärd, ja, det skapar ändå inte lyckan eller livet i den bibliska meningen. Nu är det inget nytt det här att man kämpar på fel sätt för att uppnå livet. Man kan gå tillbaka till Irak, och då tänker jag inte på det nuvarande Irak utan på det gamla Sumerien som låg i träskmarken eller i södra Irak, och där finns det texter som man kan läsa om hur man kämpade för att uppnå livet. Och man har utvecklat olika berättelser, hur ska man få livet. Och det finns berättelser om hur man hade kanske det inom räckhåll, man fick tag i någon livsört och så kom det någon orm och tog bort det där i sista stund. Och så har man fortsatt och sökt det eviga livet på något sätt, men misslyckats. Ja, ser vi på vår tillvaro så är ju döden här, nu, i den här tillvaron. Och vi får inte bort döden med pengar, och vi får inte bort döden med död och sjukdom, med forskning och allt vad vi håller på med. Och det är ju väldigt tragiskt. Människor kan då inför den situation vi befinner oss i. För vi befinner oss i dödens och syndens värld, kan vi säga. Så finns det ju en del som bara resignerar. Och tänk, vi som blir lite äldre då, säger, vad har vi att hoppas på egentligen? Och hur orkar vi leva? Ja, det är väl bara att försöka blunda för verkligheten. För det ser ju, vi har ju inte några fina framtidsutsikter om man bara ser det hela inomvärldsligt. Hamna på någon kall kyrkogård någonstans under jord. Det ser inte alls roligt ut. Och då hjälper det inte med alla möjliga yttre insatser. Nu talar då Bibeln massa viktiga saker här. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vi behöver inte förlora det eviga livet. Vi kan till och med vinna det eviga livet. Hur då? Jag läser några texter så kan vi själva dra slutsatser. Var och en som tror ska i honom ha evigt liv, står det i versen före den vers som kallas för Lilla Bibeln. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, förgås, utan ha evigt liv. Den som tror på Kristus har övergått från döden till livet. Johannes 5. Märkligt. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Paulus säger, den gåva som Gud ger gratis eller av nåd är evigt liv. Det låter ju bra. Det är det vi vill ha. Det evigt goda, evigt liv. Gud har gett oss evigt liv, säger aposteln Johannes i sitt första brev, 5:e kapitel. Och det livet är i hans son. Denne är den sanne guden och evigt liv, fortsätter Johannes i samma brev. Och det är svårt att förstå hur somliga kan säga att enligt Nya Testamentet sägs det inte att Jesus är ett med Fadern, är Gud. Att han så som Guds son är den sanne guden. Om det står så här entydigt, denne är den sanne guden och evigt liv. Ja... Hur ska vi då kunna få någon ordning på detta? Hur kan vi ha evigt liv mitt i denna dödens och syndens värld? Jag läste en predikan av en vän till oss i Norge som nyligen har blivit präst i Lutherska bekännelsekyrkan i Norge. En ganska ung pojke, Och han hade en så bra inledning till sin påskdagspredikan. Han försökte förklara det här ordet, dödens udd är synden. Vad menas med dödens udd? Och då berättar han om, en pappa och vad det är, en dotter som sitter i en bil, och så är det ett bi inne i bilen. Och den här flickan blir ju förfärligt rädd, och vem skulle inte bli där, kommer det här biet, man vill inte bli stucken. Och så tar pappan det där biet så här i handen. Och sedan så släpper pappan efter ett tag ut biet igen som surrar omkring, och flickan duckar och blir rädd, och pappan säger, nu behöver du inte vara rädd längre. Att nu är gadden borta. Den är här. Och så är det för oss. Döden. Vi är rädda för döden. Men dödens gadd, som är synden, den har Kristus sonat för. Så därför behöver vi inte frukta döden. Och den som har sonen, som det stod här nu, har evigt liv, har övergått från döden till livet. Det enda som håller oss kvar i döden, och död betyder alltså då skilsmässa från Gud, det är synden som skiljer oss från Gud. Och varför är sonen så här central i Bibeln och så oerhört viktig? Men det finns ingen annan som kan ta bort synden än sonen. Det går inte att få tag i det eviga livet genom att försöka leta reda på en livsplanta någonstans. Eller någon speciell medicin. Utan syndaskulden måste bort. Och Guds krav på gemenskap med honom, det kan aldrig ändras. Gemenskapen med Gud, den är helt fri från synd. Det är fullkomlig syndfrihet. Och det kravet måste alltså uppfyllas för evigt liv. Och det finns bara en som kan uppfylla det. Det är därför det är så viktigt, vilket kanske inte Hammar har förstått, att Jesus Kristus måste födas av en jungfru. Han kan inte också ha den skada som vi alla andra har, och därför inte kan uppfylla Guds lag. Arvsynden, syndafördärvet. Men han måste bli en sann människa, och därför måste han anta riktig sann människonatur i Marias sköte. Och han måste vara sann människa för att dö. Och han dör då för våra synders skull, inte för sina egna. Han har ingen egen synd, och han tar bort hela syndaskulden, han sonar. Och därmed så är det, om man nu kan ha den där bilden med, fortfarande så ser vi döden runt omkring oss, och vi blir skrämda av den. Det dyker upp sjukdom och elände och nöd och gråt och jämmer runt omkring oss, precis som ett bi som skrämmer den här flickan i bilen. Men vi behöver inte frukta döden. Gadden är borta. Dödens udd är borta. Synden är utstruken, är förlåten genom Kristi fullkomliga, ställföreträdande gottgörelse. För att förstå det här nu tydligt, så kan man säga att när vi talar om döden, så kan vi dela upp det i tre punkter. Alla har det gemensamt att det har att göra med skilsmässa. När vi måste dö på grund av synden har kommit in i världen. Synden finns i denna världen, i den här tillvaron. Och därför är det förgängelse, och det är brister och problem på många olika sätt, samtidigt som vi ser vilken mäktig Gud vi har och vis Gud som har skapat hela skapelsen. Men i skapelsen har synd, virus, elände kommit in. Så döden finns här och vi måste igenom döden. Men nu är gadden borta. Så därför jag var kallas döden för en kristen. Jag kallas bara för, vad säger Jesus? Sömn. Sover bara. En sömn. Våran kropp. Kropp och själ skiljs åt när döden kommer. Det är en skilsmässa. Kropp och själ, eller om ni vill använda ordet ande. Ofta säger vi ordet själ. Och Bibeln använder flera ord om människan. För att få fram liksom olika aspekter på människan. Ofta så använder vi ordet själ, kropp och själ. Kropp och själ skiljs åt. Men vad händer med själen då? Ja, för den som är i sonen, hörde vi. Den som tror sonen. Den som tar emot denna gratis gåva. Jesus Kristus. Så har den människan övergått från döden till livet. Hur då övergått från döden? Jo, för syndens skull så är vi när vi föds alla andligt döda. Det vill säga vi har synden som blockerar, som skiljer oss från Gud. Vi kan inte träda in i Guds himmel. Vi kan inte ha del av det eviga livet. Men när Kristus tas emot, när vi kommer till tro, när vi blir iklädda Kristus, som det kan heta, då är det som skiljer oss från Gud borta. Då har vi gått från andlig död till andligt liv. Då har vi blivit födda på nytt. Om vi inte blir födda på nytt, så är vi kvar i den andliga döden. Och när den fysiska döden kommer, då är vi alltså kvar i skilsmässa från Gud. Det kallas för den eviga döden. Det betyder inte den eviga förintelsen, som jag sa inledningsvis. Utan det betyder att för alltid vara skild ifrån Gud. Och det skildras ju inte med några glada färger i Bibeln. Utan det skildras om mörker. Det skildras som pina. Det skildras som ett som gråt, tandagnissland, evig eld, evigt straff. Det finns inget positivt med att vara skild ifrån Gud. Ingen lycka. Och det skildras med att man är fängslad. Man är alltså där under tillsammans med djävulen och hans änglar i fängelse, kan det kallas. Medan himmelen, där är inget fängelse. Där är den ultimata friheten i fullkomlig bröllopsglädje och jubel och frid och salighet. För en kristen så finns ju det här jublet, den här saligheten, redan i denna dödens kropp. För trons skull. Men vi är ju inte bara ande. Vi har också kvar vårt gamla kött med dess brister. Så den här saligheten som den troende har redan här och nu, den anfäktas ju och den är ju inte fullkomlig. Och därför kan aposteln säga, ja, jag önskar få bryta upp och få vara hos Kristus. Men han är ju redan hos Kristus. Men han menar alltså så här, helt fullständigt fri från det här tältet som man kallar kroppen. Jag har haft mycket samtal åt Jehovas vittnens håll på senare tid, och de har kommit in på såna här texter för att enligt deras mening så finns det ju inget liv efter döden. Både kropp och själ dör. Och sen kommer man in på liv igen när man sedan talar om slut, själva då, slutet och uppståndelsen och de prövningar som ska komma då och sådär. Men Bibeln talar ju inte så, utan det talar ju om liv också när man dör. Och det finns ju några texter som är extra svåra för Jehovas vittnen. Den som är svåraste kanske den här: idag ska du vara med mig i paradiset. Så det är därför man inte vill ha med ordet idag där. Men det finns ju många andra texter som talar om att man lever, man går till Gud i, man lever med honom direkt efter den fysiska döden. Och får alltså då en då dras man inte med den här syndakroppen. Det finns alltså ingen smärta och ingen plåga och sånt längre hos en. Och vi har ju berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Och Lazarus var ju full av plåga innan han dog. Men när han dog så fördes han av änglarna till Abrahams sköte. Och Abraham levde alltså också. Och får alltså sitta närmast in till Abraham i saligheten. Jag kan ju citera några texter kanske om detta, att en troende går in i saligheten, inte först, låt oss säga någon gång i framtiden, när också kroppen uppväcks på yttersta dagen, utan redan då när själ och kropp skiljs åt. En troende kristen kan säga på kvällen att jag anbefaller min ande i dina händer. Om detta är min sista afton, så låt mig insomna i din frid. I dina händer, Herre Gud, befaller jag min ande. Går till Gud, man vilar tryggt i hans händer. Ni kanske kommer ihåg vad Stefan nu säger när stenarna haglar över honom strax innan han dör. Ja, det är det vad han ser. Och vad säger han om fortsättningen? Det står, han säger: Herre Jesus, tag emot min ande. Hans ande, ofta säger vi själ, kan inte säga ande. Hans ande skulle inte dö, utan han säger: ta emot min ande. Han går till Herren Jesus Kristus. Vad säger aposteln Johannes när han är fängslad på Patmos och separerad från sina trosyskon på denna fängelseö? Jo, han får se bakom ridån in i den osynliga himmelska världen. Och vad ser han i 20 kapitlet? Jo, han ser deras själar som hade dödats genom de svåra förföljelserna mot de kristna. Och vad ser han då? Att de var döda, eller att de pinades när de levde och regerade tillsammans med Kristus i 1000 år. De levde och regerade med Kristus. Men var hos Kristus, hos Jesus Kristus. Tillhörde honom. Och Paulus kommer ju in på detta. Han säger: jag dras åt båda hållen. Helst så skulle jag vilja nu också anbefalla min ande att få vara hos Kristus. Men för er skull så är det kanske bättre att jag är kvar ett tag till. Jag bara titta lite där så ingen går och slår av larmet. Jag kände nog bara i dörren. Paulus säger så här i Filipperbrevet 1:23. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Alltså i kroppen här. Hur man mot bakgrund av ett sånt ställe kan säga att själen dör när kroppen dör. Det är rätt svårt att förstå. I andra Korintherbrevet, 5:e kapitlet, där säger Paulus från 4:e versen: ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Fastän vi nu har evigt liv och har gemenskap med Gud, så länge vi är kvar i denna kropp så har vi plågor. Han hade en törntagg i köttet. Man kan ha olika smärtor och bekymmer i detta tält och kan sucka tungt. Och han säger han längtar att få ikläda sig vår himmelska boning. I 15:e kapitlet i 1:a brevet så skildrar han att vi ska få en härlighetskropp vid uppståndelsens morgon, som är i Kristi härlighetskropp. En fullkomlig kropp. Och redan i Gamla testamentet profeteras det om detta, när döden är borta. Och man har ju undrat hur dana kroppar får vi. Om jag dör i 62-årsåldern, får jag en 62-årings kropp. Om jag dör som 14-åring får jag en 14-årings kropp. Ja, Mose säger här, vi ska inte spekulera för mycket i det fördolda, utan håll er till det som Gud har uppenbarat. Men så mycket uppenbarat tror jag att identiteten är kvar. Redan i Gamla testamentet så heter det om Guds folk att de gick till sitt folk när de dog. I gamla översättningar var det översatt att de gick till sina fäder. Och identiteten finns kvar, precis som det berättas då om Abraham och Isak och Jakob och Mose, Elia och andra. Och det är väl förmodligen en rätt slutsats att skulle jag dö som 62-åring så kommer jag att ha en 62-årings kropp. Men i prima skick, perfekt skick. Jesaja tar upp det där på ett ställe, jag tror det är 65:e kapitlet. Och det finns alltså det finns ingenting med något ont någonstans i något knän eller någon rygg, eller det finns inga som helst brister i kroppen. Det är en lik Kristi härlighetskropp. Paulus säger sedan i 8:e versen i andra Korintherbrevet 5: men vi är ändå vi gott mod, alltså fastän vi är kvar här i den här smärtfyllda kroppen, vi lever här i tro utan att se. Han skulle ju vilja se det, och han skulle vilja slippa alla krämporna och flytta in i den himmelska paradiset med en gång. Men så blir det inte, och vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Var är vi nu då? Nu är vi borta, alltså i den här meningen. Inte bort i natten kanske. Men vi är alltså borta från den himmelska Vi är inte hemma hos Kristus på det sätt som det blir efter döden. Sen är det ju, man funderar ju alltid på hur blir det efter döden, liksom tidsskillnaden mellan att vi har dött och sedan till yttersta dagen när kroppen växer. Och det har man ju spekulerat över, men jag tror att det är visst att tänka på att när vi går ur tiden så har vi gått ur tiden. Det är ingen tid där emellan. För oss som lever kvar i tiden så kan vi tänka på våra vänner och släktingar som dog så länge. Och vad länge de får vänta, och då har man ju sagt att de är en salig väntan till uppståndelsens morgon. Medan de som icke har dött i tro är en osalig väntan till, för också det icke-troendes kroppar ska ju väckas upp. Alla ska uppväckas, det står ju redan i Gamla testamentet, till exempel i Daniel 12. Där det andra versen står: dåliga ögon jag har. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Och sen fortsätter det om de troendes uppståndelse, och det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor allt och för evigt. Men man behöver nog inte spekulera i hur den är någon tidsutsträckning där emellan den fysiska döden och uppståndelsen, för att tiden hör till den här tillvaron. Och vi kan alltså, jag har inga paralleller till ett liv utan tiden, så vi kan inte riktigt fånga in det här. Detta med den fysiska döden, när kropp och själ skiljs åt, så kan vi ju tänka på Matteus 10:28. Där står det så här: var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Vad hjälper det människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad är det människor fruktar nu istället för att frukta Herren Gud? Så är det massa andra saker. Vi borde istället inse vem Gud är, och det kommer en yttersta dom. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Och vi känner ju domstexten i Matteus 25. Och där ser man förresten hur fantastiskt det är, de troende då på hans högra sida. Där finns det inga synder att räkna upp. Och de blir väldigt förvånade, eller hur? De menar, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, och törstig och gav dig att dricka? För de visste ju det, att de har ju gjort massor med synder. Men hur är det med de troende? Allt minus, alla synder är borta. Finns inte. Går inte dra fram. Och om de på den vänstra sidan: går bort ifrån mig, ni förbannade, till djävulen, till den plats som är tillredd för djävulen och hans änglar. Nu är detta med den dubbla domen för människan här i tillvaron är ju svårt, och man vill ju få bort det. Och man vill ju allra helst få bort det om man inte har Kristus. Då har man ju inget hopp inför domen, inför döden. Men att då det försöket att ta bort detta också sprider sig i kristna samfund, det är ju ganska förfärligt, för vad får man kvar då? Om man, vad ska man läsa i Bibeln när det talas om förtappelse? Jag ska inte säga på varje sida, men på oerhört många ställen. Och inte med otvetydiga ordalag, utan väldigt tydligt om dess förskräcklighet. Det är döden, och den kallas i Uppenbarelseboken då, när det slutligen efter domen, så kallas det för den andra döden. Den andra döden. Och det är så tydligt och så klart språk, och det är bilder och det är massa ord som skildrar detta. Så det går dessvärre inte att ta bort ifall man vill ha någonting med Bibeln att göra. Och vad blir det av frälsningen? Ja, den minimeras ju till någon sorts social frälsning kanske, för då är det inte så mycket att bli befriad och räddad ifrån. Men nu är vi befriade från döden, djävulen och helvetet. Och det är ju ganska fantastiskt. Och i samma grad som man tar bort detta med vad döden verkligen innebär, vad djävulen innebär, vad helvetet innebär, så kommer ju också undervisningen om frälsningen att bli förändrad. Och det har ni nästan alla märkt om ni lyssnar på vad är det för frälsningsförkunnelse man får från det håll där djävulen och döden, helvetet i biblisk mening har tagits bort. Ja, det frälsning blir på något sätt någon inomvärldslig befrielse eller att må bra, eller jag vet inte vad det blir egentligen. Någon form av socialt evangelium. Jag ska avrunda med, ska vi samtala, att säga någonting om Uppenbarelseboken 20 och om Satans bindande. Eftersom vi pratar lite nu om djävulen och Satan. För anledningen till döden är ju synden. Och att synden kom in i världen var genom Satan. En fallen ängel. Vad menas med Satans bindande? Ja, det är genom synden, med följd av Satan, som hela människosläktet har bundits under djävulens herravälde. Det är på grund av syndaskulden som vilar på världen. Men för varje individ så bindes Satan. När då? Vad tror någon av er? Det bindes när människan blir omvänd. Då är vi befriade från Satans välde. Vet hur man markerade det där tydligt förr när man döpte någon, så sa man tydligt att man var tagen från mörkrets välde och insats i ljusets välde. Ja, och markerade, ja just. Från djävulens härvälde till kommit in i Kristi rike. Och då har Satan ingen rätt till den. De 1000 åren. Tusen, vi vet ju hur Uppenbarelseboken är full av siffror som 144 000 är 12 gånger 12 gånger 1000. Och 1000 är 10 gånger 10 gånger 10, är det rätt? 10 gånger 10 gånger 10, och varför 3 gånger fullheten? Att det är också så viktigt, och jag ska inte tala om treenigheten just nu, men den kommer fram på många ställen. Och 10 är fullhetens tal. Och denna fullhet, den fulla räddningen, total, full betalning av all syndaskuld och full uppfyllelse av lagens alla krav. Så vi behöver inte digna ett enda dugg under ett ok längre. Utan vi är friköpta. Och lösen är till fullo betald. För markera detta, vad som har skett. Nu ska detta budskap ut i världen. Till hela världen. Så används talet 1000. Det vill säga att det är Guds verk. Det är Guds fullkomlighet. Det är 3. Det är 10 gånger 10 gånger 10. Man kan säga att om 1000 åren börjar den tid då evangeliets predikan går ut i hela världen. Och det som är kvar av tiden till yttersta domen, det är de här 1000 åren. Som alltså inte var detsamma då som 1000 jordiska år. Utan lång den tiden är, det vet vi inte. Den kanske, och det var meningen man skulle tänka så, den kanske bara är 5 år. 10 år. Alla kristna skulle veta att det kanske är Kristus kommer tillbaka nu. Kan inte säga när han kan tidigast komma, om 750 år eller om 1000 år eller någonting sådant. Men den tid som är kvar, det är 1000 år plus den lilla tiden. 1000 år plus den lilla tiden när då Satan kommer lös. Hur kan Satan komma lös då? Jo, när det som binder honom tas bort, det är klart. Vad är det som binder honom? Kristus! Försoningen! Det rena evangeliet! Vad är det som händer i vår tid? Ja, det verkar ju som Satan är lös nu. För att vi hör så lite av det som binder Satan. Så nu är det ett allmänt anlopp mot det heliga läger och den älskade staden. Vad är det heliga läger och den älskade staden? Det är det himmelska Jerusalem. Det är den kristna kyrkan. Det är de troende. Och vi pratar ju lite grann om det, hur man ständigt och jämt måste angripa och förvränga och på olika sätt bekämpa den sanna nåden och den sanna tron.